Astra köper kanadensiskt cancerbolag. Japan slopar minusräntan efter 8 år. Varmt välkomna till EFN Direkt, det är tisdag den 19 mars. Japan slopar minusräntan efter 8 år. Den japanska centralbanken Bank of Japan lämnade efter 8 år minusräntan och gjorde en rad andra ändringar då inflationsmålet nu är i sikte. Tokyobörsen handlades på båda sidor av nollstrecket efter beskedet. Läkemedelsbolaget AstraZeneca köper Fusion Pharmaceuticals, ett biofarmabolag i klinisk fas som är inriktat på cancerbehandlingar. Prislappen landade på $2,4 miljarder. Fusions aktier upp närmare 100% i förhandeln medan AstraZeneca är ner 0,3%. Över till Kina. Kinesiska finansinspektionen anklagar den konkursade kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande för att under 2019 och 2020 fabricerat $78 miljarder i intäkter. Bedrägeriet ska ha begåtts genom att omsättning bokförts innan intäkter realiserats. Med $78 miljarder i falsk bokföring kan något av ett världsrekord i bedrägeri konstateras. Detta skriver Bloomberg News. Avslutningsvis ser vi att Stockholmsbörsen handlas runt nollan. Även på börserna i Frankfurt och London är rörelserna små. Det här var allt från nyheterna, men stanna kvar för med mig i studion har jag Maria Landeborn, seniorekonom på Danske Bank. Varmt välkommen hit, Maria.
Tack så mycket.
Det är ju en vecka full av avgörande räntebesked och vi tänkte lyfta två av dem här. Vi börjar med Bank of Japan. De meddelade ju för några timmar sedan att de höjer räntan med 0,1%. Ganska odramatiskt kan man tycka, men i praktiken så betyder det här att de lämnar 8 år av minusränta bakom sig. Men varför har Japan haft minusränta så länge?
Japan har ju befunnit sig i ett annat läge än stora delar av västvärlden, eller egentligen hela resten av västvärlden. Man har haft väldigt, väldigt låg tillväxt, låg inflation, till och med perioder med deflation. Så att för japansk del så har det funnits anledning att ligga kvar med minusräntan. Och man har sett till och med att den här lilla höjningen från minus 0,1 till 0% skulle kunna vara direkt skadlig då för japansk ekonomi i ett läge där man redan ser sjunkande priser, små löneökningar, väldigt, väldigt dämpad tillväxt och konsumtion. Så att, det må vara en liten höjning, men det här är en viktig signal skulle jag säga för det som man ser händer i japansk ekonomi med lite löneökningar och så vidare.
Är det här början på en resa uppåt mot betydligt högre ränteläge?
Det skulle jag inte känna mig säker på. Som man ser penningpolitiken är åtstramande i resten av världen, vilket betyder att tillväxten dämpas. Sen har vi fått löneökningar i Japan som förmodligen kommer göra att vi får lite bättre tillväxt i år. Men att vi skulle få någon inflationsbrasa eller hög inflation som gör att behovet av många höjningar är stort, det har jag svårt att se faktiskt. Mm.
Hur skulle du säga att japansk ekonomi mår i dagsläget?
Den mår helt okej, men under fjolåret så var det ju med knapp nöd som man lyckades undvika att gå in i en teknisk recession med negativ tillväxt. Och det var egentligen bara tack vare att man reviderade upp siffrorna för slutet av året. Men tittar man in i det här året då och ser liksom mjuklandning globalt, bra för japansk exportsektor, som sagt löneökningar, man kom överens om drygt 5% här i slutet av förra veckan. Och kan det ge lite stöd åt konsumtionen så tror jag att det här kan bli ett år som förhoppningsvis då blir lite bättre för japansk ekonomi.
Mm. Vi lämnar Japan och kastar oss över till USA där Fed kommer med ett räntebesked nu på onsdag kväll, imorgon alltså. Mm. Vad ska man hålla utkik efter i det beskedet, Maria?
Jag skulle säga räntebanan. Och den senaste gången vi fick en ränteprognos från Fed var ju i december. Då hade man 3 sänkningar i den så kallade dotplotten för 2024. Och nu får vi se då om den där ligger fast. Och det tror jag kommer bli den stora grejen. Och sen förstås, liksom, vad säger Powell och vilket tonfall har han? Just det. Men USAs ekonomi har ju fått en väldigt stark start på det här året med fortsatt hög tillväxt. Och vi har sett prognoserna för USA skruvats upp. Och den senaste tiden så har ju faktiskt inflationsdata varit ändå lite oroande. Det går långsammare neråt nu. Och tjänsteinflationen är fortfarande för hög. Så att balansen här är att man ser att okej, ekonomin dämpas, men inflationstrycket i vissa delar av ekonomin är fortfarande för högt. Vad säger han där?
Ja, och när tror du Fed börjar sänka räntan?
Vår prognos är att man faktiskt sänker i maj. Prissättningen i marknaden har ju varit juni. Mm. Och nu börjar det ligga 50% för en sänkning i juni. Okay. Och 50% att det dröjer. Så att man har liksom gradvis skiftat fram det där.
Så redan i maj kanske?
Kanske redan i maj.
Hur skulle du säga att de här förhållandevis höga räntorna slår mot liksom amerikanska bolag och privatpersoner?
Ja, men det har faktiskt inte slagit så hårt som man kanske hade kunnat tro. Och mycket handlar det om att både amerikanska företag och privatpersoner var duktiga på att låsa sina räntor på historiskt låga nivåer under pandemin. Och i USA så har ju hushållen en genomsnittlig bindningstid på bolån på 22-23 år. Mm. Så att låste man räntor under pandemin och inte behöver flytta, då ligger du med fortfarande en historiskt låg ränta. Mm. Så det har ju gjort att man klarat sig bra. Mm. Sen när det gäller företagen så har det ju stora bolag klarat det bättre. Och bland stora bolag så är det en betydligt högre andel som har bundna räntor. Mm. Än bland mindre bolag. Där är mycket fler som har rörliga räntor. Så att det slår ju hårdare mot småbolag. Och det ser man ju på aktiemarknaden också, att de har gått betydligt svagare.
Ja, absolut. Det ser man. Hur skulle du säga, Maria, att den globala ekonomin i stort mår?
Jag skulle ändå säga att den mår ganska bra. Och USA har ju varit en motor i världsekonomin när vi sett att det dämpats i Kina bland annat. Europa hade ett ganska svalt fjolår. Men när vi tittar in i det här året nu så finns det faktiskt tecken på att tillväxten växlar upp. Och kollar man på inköpschefsindex som kommit nu sedan årsskiftet. Vi får ju nya nu preliminära för mars den här veckan. Mm. Men de har ju faktiskt kommit in bättre än väntat. De visar på en vändning uppåt i industrikonjunkturen som var svag under fjolåret. Så att det här tycker jag är ett tecken på att kanske framförallt de mer konjunkturkänsliga delarna av marknaden kan faktiskt gå lite bättre framåt. Det har vi sett på Stockholmsbörsen också med rusningen i en hel del verkstadsbolag.
Exakt. Mm. Men på tal om Stockholm så tar vi avslutat lite grann med Sverige. Och den svenska Riksbanken kommer ju besked med räntebesked nästa vecka. Mm. Hur mycket påverkas de på Brunkebergs torg av vad som händer i USA och Fed?
Ja, men det är klart att man tittar på Fed. Men samtidigt så skulle jag säga att svensk ekonomi och europeisk ekonomi befinner sig i ett lite annat läge än vad USA gör, där det har varit så starkt. Vi har haft mer dämpad tillväxt här och i Europa. Och sen så har vi också mer handel faktiskt med Europa. Så det gör ju att svenska kronans växelkurs mot euron är viktigare. Så att jag tror man tittar mer på ECB.
Mm, okay. Och sista frågan, Maria. Stockholmsbörsen som du nämnde har ju handlats på runt en all-time high. Är det här liksom oroväckande eller har storbolagen mer att hämta?
Jag skulle inte säga att det är så oroväckande. Jag tycker att det är ganska naturligt. Om man tittar på storbolagsindex så har du mycket verkstad, du har mycket bank. Bankerna hade ett fantastiskt fjolår och ser vi då lite bättre konjunktur för svensk del det här året och fortfarande ändå ganska höga räntor men minskad risk för kreditförluster, då tror jag att banker kan ha ett ganska bra år igen. Mm. Och samma sak om man tittar på den cykliska delen av marknaden med verkstadsbolagen till exempel. Ser vi nu att industrikonjunkturen blir bättre, att orderingångarna kan stärkas lite, då är det bra för dem också. Så att jag tycker snarare att man faktiskt ska se det här som ett positivt tecken och tecken på optimism inför kommande år.
Tack Maria för att du kom hit för en global ekonomikoll. Så ska det handla om att Telia kan komma sälja av TV4-gruppen till bara hälften av det pris man betalade för några år sedan.
Ja, telekomjätten Telia kan nu komma att sälja av Bonniers TV-verksamhet till en kraftig rabatt. Detta enligt uppgifter till tidningen Affärsvärlden som cirkulerat sedan i januari. Enligt tidningen förs samtal med Bonniers, Schibsted och den danska mediekoncernen Egmont. Det var i december 2019 som Telia först köpte TV-verksamheten bestående av TV4, C-more och finska MTV. En omstridd affär som bland annat kritiserats för att ge staten som äger 40% av Telia ett för stort inflytande på den svenska TV-marknaden. Kanske hade Telia då förhoppningar om att förvärvet skulle ge ett lyft till telekombolaget efter en tuffare tid för sektorn. Men i januari i år skrev Telia ner värdet på TV-verksamheten med nästan 1 miljard kronor efter en tids vikande annonsmarknad, lågkonjunktur och stigande kostnader. Och nu uppges prislappen för Bonniers TV-verksamhet ligga på under 5 miljarder kronor eller ännu lägre, det vill säga under hälften av de nära 10 miljarder som Telia betalade 2019.
Med mig för att kommentera det här har jag Olle Lidbom, medievetare. Välkommen hit, Olle.
Tack.
Ja, prislappen på TV4-gruppen där hamnar ungefär enligt Affärsvärlden kring 5 miljarder kronor. Hur sannolikt är det att det kommer ske en försäljning? Det har ju skrivits ner då. Förut var det uppe på 10 miljarder.
Ja, man köpte ju för 10 miljarder och redan det tror jag de flesta tyckte var skyhögt. Och Bonnier gjorde ju en fantastisk affär som lyckades sälja i den tiden för den höga prislappen. Mm. Så 5 miljarder är kanske ett lämpligare värde. Kanske var redan på den tiden Telia köpte det.
Mm. Och varför köpte Telia i första hand?
Ja, men det här är ju någonting som alla telekombolag gör någon gång i sitt liv, så att säga. Det är alla amerikanska gjort det, AT&T, Comcast, Verizon. Man köper ett mediebolag eller någon som gör innehåll för att kunna differentiera sig mot andra telekombolag. För att kunden köper egentligen bara tillgång till internet eller tillgång till telefoni. Mm. Vad är det som skiljer din tjänst från konkurrenterna? Då tror många att ja, men, vi köper tv-bolag, då skiljer oss. Och sen så går den där loopen runt och sen efter ett par år så kommer man på att det är ingen bra idé. Och det har AT&T kommit fram till och Verizon och nu Telia.
Och varför väljer de då att sälja just nu?
Ja, man har ju ägnat de senaste åren till att göra sig av med som dåliga telekombolag eller delar inom telekom Telia. Om man har bytt ledningen så är det klart att nu måste man ju kanske renodla ytterligare, framförallt om man vill få upp börsvärdet. Och sen så har ju också marknaden för media och tv blivit mycket, mycket sämre. Framförallt under och efter pandemin. Så den här lågkonjunkturen har slagit extremt hårt mot tv-branschen. Mm. Tappat kanske upp mot 30% till annonsintäkter på ett år. Så det här börjar bli ett problem för Telia.
Men tycker du, Ola, att för Telia är det ju statligt ägt. Tycker du att statligt ägda telekombolag ska äga mediebolag?
Ja, men det är ju en delikat fråga, alltså när staten då på olika sätt kontrollerar så stor del av vårt tv-utbud. Men det är klart att jag uppfattar också staten som en ganska passiv ägare i Telia och inte någon som har drivit den här affären att köpa TV4. Och jag vet också att vid tillfället så var ju många politiker, både i och utanför regeringen, ganska kritiska till att Telia gjorde den här affären. Så att det är inte självklart så att det ändå finns en politisk stöd bakom den här affären. Och jag tror att de flesta politiker och börsanalytiker ser fram emot att Telia säljer av TV4.
Hur lyckosam har den här affären varit för Telia då egentligen?
Ja, men det har varit otroligt dålig timing. Alltså man har verkligen köpt när tv-branschen stod i peak. TV4 höll emot längre än många andra medieföretag. Det var när tv-branschen mådde som allra bäst som man köpte. Och sen dess har man ju sett både intäkter, antal prenumeranter, annonsintäkterna sjunka år från år. Nej, det har varit väldigt dålig timing på den här affären.
Men borde man inte då försöka ha lite is i magen och liksom vänta av och inte sälja nu?
Ja, men det kanske är det då som händer, för att snacket har ju gått i flera, åtminstone ett år, om att Telia håller på att sälja TV4. Och det är mycket rykten, det kommer såna här liksom, som affärsvärlden då kan avslöja att man har detaljer om affären. Så det har ju pratats om det väldigt länge, och det kanske är det så att Telia faktiskt väntar på ett bättre bud. Man har kanske ingen brådska att sälja.
Och vi ska säga också att vi har försökt nå Telia och TV4, och de vill inte lämna några kommentarer i dagsläget. Men låt oss prata lite grann om vilka potentiella köpare det finns då.
Mm. Ja, vi såg ju inslaget innan här att det är tre stycken nordiska som pekas ut. Det är Bonnier som ägde TV4 och C-more innan man sålde till Telia. Sen har vi danska Egmont och norska Schibsted som är börsnoterat. Mm. Och alla de här är väl på olika sätt tänkbara.
Vilken tror du är liksom högst sannolikhet?
Ja, men jag skulle säga att Bonnier kanske ändå. Och det man har ägt tidigare, man var väldigt framgångsrika med det, och det är klart att det är alltid kul att sälja någonting dyrt och sen köpa tillbaka det för halva priset. Kanske också kan tänka att det finns olika synergieffekter i Norden. Men annars så kanske Egmont, som är duktig på att driva tv-bolag, är en tänkbar köpare. Schibsted tror jag inte alls på.
Finns det några andra liksom, internationella köpare som kan vara sugna?
Ja, men Discovery, amerikanskt, skulle absolut kunna vara en tänkbar köpare om man nu liksom vågar se in på den lilla nordiska, mycket speciella tv-marknaden.
Tror du att det skulle kunna bli en bra affär?
Jag tror att TV4 och C-more mår allra bäst med nordiska ägare. För det har vi ju sett med Viaplay, då, som är en annan stor tv-krasch under 2023. Hur svårt det är att driva medieföretag i Norden. Och jag tror att det är bäst lämpat för någon som har nordiska intressen. Och det har de här tre aktörerna som vi pekar ut här. Mm.
Men du, finns det någon risk då med att det blir en Bonnier-dominans i medielandskapet?
Om Bonnier skulle köpa?
Ja.
Ja, men det finns det ju förstås. Det var ju liksom en stor politisk fråga på 90- och början av 00-talet. Man var väldigt orolig för att Bonnier skulle dominera så mycket. Men nu tror jag egentligen att oron är egentligen inte att en svensk ägare skulle bli för dominant, utan det man är orolig för är de stora techjättarna. Det är det man lagstiftar om på europeisk nivå och på nationell nivå. Och liksom man är nog mer orolig för att Google eller Facebook skulle köpa TV4 och C-more än att Bonnier-familjen skulle äga.
Hur sannolikt är det då, skulle du säga?
Ja, men det tror jag är helt osannolikt.
Helt osannolikt.
Jag bara tänker liksom i paritet här, hur ser bilden av medielandskapet ut? Tidigare så tittar man kanske bara på tv-marknaden, nu tittar man på helheten. Och Facebook och Google omsätter ju mycket mer annonspengar i Sverige än vad TV4 gör. Så att det är klart att dominansen på annonsmarknaden, den har inte TV4 längre.
Nej. Och de orden får avsluta den här intervjun. Tack så jättemycket, Olle.
Tack själv.
Och tack till er för att ni har tittat. Vi är tillbaka igen imorgon.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.